Stollar, bollar med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Säsong 3.
Hej Petra.
Hej Karin.
Vad har du gjort sen sist?
Ja, det kändes lite som en ledande fråga. Jag har intervjuat Eva Bergstedt som är intresserad och undersöker någonting som heter biblioterapi.
Det har faktiskt jag inte hört talas om.
Nej, det hade ju inte jag heller. Men det som är intressant, jag får inte säga att hon är biblioterapeut, det är väldigt viktigt. Biblioterapi är en metod som handlar om att djupläsa böcker på olika teman och med en viss metod helt enkelt.
Men har ett terapeutiskt syfte ändå?
Det kan man säga. Hon kommer att berätta om detta i intervjun. Det finns, jag läste till exempel en intressant artikel om detta som gjorde mig intresserad, som handlade om människor som har anorexia. Om de läser om andra människor med anorexia, då kan det trigga beteende. Men biblioterapi kan fungera. Då läser man om någonting annat, men kanske med liknande mönster eller tematik. Och då kan det vara väldigt helande. Och det finns sorgbiblioterapi, grupper, och det finns alla typer av grupper. Men det är ganska nytt, och om man vill läsa mer om detta när man har lyssnat på intervjun med Eva Bergstedt, som är journalist ska jag berätta, så har hon gjort ett antal artiklar för Svenska Dagbladet som kommer att ligga på våra plattformar, hemsidor och dylikt.
Ja, men det låter jätteintressant. Mm. Vart är det hon verkar?
Hon verkar i Linköping.
Ja, men vad spännande.
Mm, så där var jag förra veckan.
Välkommen till Stollar Bollar, säger jag hemma hos dig.
Ja, tack ska du ha.
Här sitter vi ju bara småmyser.
Ja.
Jo, titeln som jag tänkte på den här podden, avsnittet, lyder följande. Biblioterapi, botemedel mot bokstavlighet.
Botemedel mot... Jaha, spännande.
Ja,
ja. Kul.
Ja. Men du, det här ska ju handla om biblioterapi, det här avsnittet. Ja. Kan inte du berätta dels varför du blev intresserad av det och vad du pysslade med innan?
Jag har alltid varit en läsande människa och även en skrivande människa. Inte så att jag skriver skönlitterärt, men däremot så har jag jobbat som journalist i stort sett hela mitt yrkesliv. Mm. Så att läsandet och skrivandet går ju ofta hand i hand. Och sen, jag stötte på det här begreppet biblioterapi, och det är länge sedan. Det kanske är 15 år sedan eller så, i något sammanhang. Och jag blev direkt väldigt intresserad av det här begreppet, men visste i stort sett ingenting om det annat än att det handlade om det här med skönlitteraturens påverkan på människor. Och jag har jobbat som frilansjournalist i hela mitt yrkesliv bland annat. Och det gjorde att jag då när jag stötte på begreppet kände att det här måste jag ta reda på mer om. Mm. Men då var jag i en situation i livet när jag hade så mycket annat att göra, så att åren gick. Och sen var det först hösten 2016 som jag tog itu med det här. Och då bestämde jag mig för att jag skulle göra en egen privat studieresa, reportageresa till England. Där jag visste att biblioterapi förekom på olika sätt.
Kommer det därifrån?
Nej, det kommer från USA. Alltså begreppet biblioterapi är ett internationellt begrepp som har funnits i 100 år.
Oj.
Sen första världskriget. Men sen så, det är många olika länder som har biblioterapi, men, och bland annat då England. Och jag vill också nämna Finland som vårt kloka nordiska grannland. Som länge har jobbat med biblioterapi, både med läsande men framförallt med den skrivande delen av biblioterapin. Vi kan eventuellt återkomma till det.
Absolut, det måste vi.
Ja, men i alla fall, så jag gjorde en superintressant studieresa då. Hade bokat in folk innan jag åkte och träffade då företrädare för biblioterapi i England. Och hade med mig jättemycket intressant material, och när jag sen kom hem så tog jag kontakt med Svenska Dagbladet, och de var intresserade av en serie artiklar om biblioterapi. Så de publicerades 2017 var det väl. Och ja, det blev stor uppmärksamhet. Och i de här artiklarna så skrev jag dels om det som händer i England, men också det som händer i Finland, och också en del om vad som då var på gång i Sverige. För att parallellt med att jag skrev de här artiklarna så hände det mycket annat inom biblioterapin som hade börjat precis på allvar växa i Sverige. Och bland annat så var det en högskoleutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola, som jag nu vet heter något annat. De har precis bytt namn. Marie Cederschiöld högskola heter hon numera. Men i alla fall, en företrädare för biblioterapin i Sverige heter Pia Bergström, och hon var den som tog initiativ till den här första högskolebaserade utbildning i Sverige.
Så där kan man utbilda sig till biblioterapeut helt enkelt?
Nej, för det finns det, nej, man kallar sig inte biblioterapeut. Nej. Det är jätteviktigt.
Då kanske inte jag ska säga biblioterapeut i varenda mening. Ja,
nej. Det ska du helst inte göra. Därför att alltså ordet biblioterapi, ska jag säga, det är förknippat med en viss problematik. Alltså en del tar till sig det utan bekymmer. Men andra undrar. Och det har att göra med att till exempel i Sverige här så är det framförallt bibliotek och studieförbund som jobbar med det biblioterapeutiska arbetssättet.
Som då är en metod.
Ja, det är en metod.
Ja.
Många olika metoder.
Är det så att de är arga på om människor håller på med det som inte är terapeuter?
Ja, men exakt.
Ja, men exakt. Då förstår jag. Så vi kan säga att det är en metod. Men om du skulle, innan vi kommer in på vad som händer i Sverige och allt det här, så kanske vi ska prata om vad biblioterapi är.
Ja.
Hur skulle du beskriva det? För du sa att du hade både en läsande och en skrivande del.
Ja, precis. Och jag ska säga att biblioterapi är ett paraplybegrepp. Så att beroende på vem du frågar så får du säkert olika svar. Men mitt mycket enkla svar är att det handlar om att via skönlitteraturen och kanske också eget skrivande, att man via skönlitteraturen förstår sig själv bättre. Är det tydligt?
Jag tänkte svar. att det var en slags helande process. Men det är skönt, det tycker jag vara, att du säger att det jag blir lite rädd när alla ska må så bra hela tiden.
Ja.
Så det känns som en mer realistisk målsättning att förstå sig själv bättre.
Ja, jag tycker verkligen det. För att det kan många gånger vara good enough för att man förstår sig själv lite bättre. Och kanske även andra.
Ja. Om man gör det här i grupp kan det ju kanske uppstå en viss förståelse.
Ja.
Men om du skulle beskriva de här delarna, hur går processen till skulle du säga?
Om man är med i ett biblioterapeutiskt samtal.
Ja.
Det kan se olika ut. För att biblioterapin är som sagt var, kan variera. Men
är det, alltså, det är ju lätt att man tänker bokcirkel med samtal.
Exakt. Vi kan ta det exemplet. Och då kan det till exempel vara en bokcykel på ett bibliotek eller ett studieförbund. Mm. Och då kan man säga att skillnaden på en vanlig bokcirkel där man kanske mer pratar om vem är författaren och vad vill författaren med boken och är den kvalitativt bra bok eller är den dålig bok och så vidare. Alltså det struntar vi i när vi har biblioterapeutiska samtal. Författaren är inte intressant. Det kan vara en fördel ibland att man inte vet vem författaren är. Utan det handlar mer om vad gör boken med mig? Mm. Vad är det för känslor som väcks? Mm. Vad är det, känner jag igen mig i någonting? Och ja, att man får ett samtal i gruppen då. Vad väcks i mig? Har jag någon första tanke kring det lästa? Är det någonting jag känner igen mig i? Är det någonting som jag reagerar starkt mot? Mm. Den typen av frågor utifrån ens egna känslor. Solar,
bollar. Det som jag tycker är så intressant med detta. Jag undervisar ju på en skrivarutbildning. Och där har vi en övning när vi har uppstartsvecka. Där vi har det i Sunne på Alma Löv museum. Som är ett exceptionellt museum får man säga. Eller det är inte ens ett museum. Det är en konsthall. Och då får författarna komma och gå runt på utställningen. Det är en övning vi har. Och titta på saker utan att ha en åsikt.
Oh.
Och det är väldigt svårt. Alltså man tänker inte på hur åsiktsdrivna vi är. Vi manifesterar ju oss själva hela tiden genom vad vi tycker.
Mm.
Så att ta ett steg tillbaks från tyckandet. Det här direkt ska vi bedöma någonting. Direkt ska man... Du hör mig även om du går och hämtar papper. Nej, men att man direkt ska ha en åsikt och bedöma någonting. Det kan göra att man tappar upplevelsen.
Ja.
Tack.
Har vi börjat inspelningen?
Ja. Men det gör inget. Det gör bara att samtalet blir levande.
Ja.
Att vi rör oss lite.
Mm.
Har du några tankar kring det? Det där hur vi möter material. Alltså det låter lite lik tycker jag. Att möta ett material utan att... att möta det i sig själv direkt.
Absolut. Alltså det finns... Som jag tror jag nämnde här i början. Att, alltså biblioterapi det kan definieras på många olika sätt. Och det finns absolut likheter med alla andra typer av kulturupplevelser.
Mm.
Jag känner igen det där liksom, det här vårt tyckarsamhälle överhuvudtaget som jag personligen kan tycka väldigt jobbigt och jag föredrar väl mer den reflekterande tystnaden i så fall och jag kan ju till exempel när man har varit och sett en film och någon frågar direkt när man går ut ur biosalongen, vad tyckte du? Jag tycker det är en jättejobbig fråga.
Ja.
För jag behöver processa det här och jag kanske inte ens tycker något speciellt.
Nej. Ofta förminskar man ju upplevelsen genom att säga nej, men jag tyckte den var jättebra eller jag tyckte den var jättedålig.
Ja,
men just det där att möta ett material. Men du sa också att det finns en skrivande del av biblioterapi.
Ja.
Hur fungerar den?
Det här är nytt för många. Därför att biblioterapin i Sverige har blivit känd utifrån det här med det skönlitterära.
Mm.
Att man läser skönlitterära böcker eller poesi. Men som jag nämnde så i Finland så har man gjort tvärtom. Att man har mer fokus på det reflekterande skrivandet eller terapeutiskt skrivande eller expressivt skrivande som vad man vill kalla det. Och grejen är att alltså det hänger så tätt ihop att läser man så vill man också gärna skriva. Mm. Och jag ska också säga att i Finland så är biblioterapin sprungen ur ja, det akademiska tänkandet, och att det är där psykologin framförallt som är framträdande. Och där har man av någon anledning börjat helt enkelt med det reflekterande skrivandet. Medan här i Sverige så är biblioterapin sprungen ur litteraturvetenskapen, och det är biblioteken och studieförbunden här som har framförallt fortfarande har bollen när det gäller biblioterapin. Mm. Och då är det mer naturligt att det är boken som står i fokus. Men det här är två delar av samma sak. Mm. Så att även i Sverige så börjar det bli mer att man också tar in det reflekterande skrivandet i processen. Mm. Och på Ersta, det jag kallar Marie Cederschiölds högskola som heter nu, alltså tidigare Ersta ekonomiska högskola, där är man inne på den finska linjen. Mm. Man har både läsande och skrivande. Mm. Och det är det som jag nämnde, Pia Bergström som är pionjären. Mm.
Men det här reflekterande skrivandet, hur går det till? Läser man på ett tema, eller läser man en bok och jobbar med associationerna man får? Eller hur funkar det? Det är intressant, du sa att det var kopplat till psykologi där.
I Finland där.
Och här litteratur, ja, rent med den akademiska,
ja,
inriktningen. Det är ju... För det är också sånt där som författare. Jag måste erkänna att Martin, du känner ju min sambo Martin.
Ja.
Och innan vi hade träffats, då sa han att till mig att du kommer få en kick på det hon håller på med. För det är väldigt nära, ja, det sa han till mig om dig. Därför det ligger väldigt nära det som du är intresserad av. Och jag brukar alltid säga att det som intresserar mig, det är hur vi skapar story av erfarenhet. Alltså vad är medvetande och hur skapar vi berättelser av våran erfarenhet så vi kan dela den. Det är på något vis, när man klamrar sig fast vid vad är meningen med allt, vad är meningen med det vi håller på med, då är det det jag brukar klamra mig fast vid. Och det har ju med psyket att göra. Men hur går det till själva... Hur kommer man in i skrivandet? För många människor har ju ett enormt motstånd emot det. För jag antar att det inte är författare och skrivande människor som...
Nej, absolut inte. Mm. Alltså det som är jätteviktigt, det är att allt som har med biblioterapi att göra och de här samtalen, om man har varit på bibliotek eller studieförbund eller i andra sammanhang, inom på ett anhörigcentrum till exempel, vi kan återkomma om det. Allt hänger på frivillighet, att det här är ingen skola och det finns inte någon som helst prestation i det här. Men till exempel så kan det ju vara så att man i en biblioterapeutisk cirkel kanske, ja men säg att man har temat sorg i en biblioterapeutisk cirkel.
Och det kan man ha. Om man sörjer, ja, så kanske man, ja då förstår jag, okej. Okay.
Vi tar det som exempel.
Ja, vi tar det som exempel.
Och att då så kan man läsa böcker. Man kan läsa böcker hemma eller man kan läsa utdrag ur böcker på plats tillsammans. Och då får man en massa tankar. Och så samtalar man om sina tankar som kommer upp.
Är det ett fritt samtal eller är det ett lätt samtal?
Det finns alltid en ledare. Biblioterapiledare, ja, kan man kalla det. Inte biblioterapeut, då måste man ha liksom gedigen terapeutisk utbildning också. Men att man då samtalar kring det lästa. Och sen kan då nästa steg vara att man föreslår att ska vi skriva någonting själva? Alltså det är ju så här att alla människor tycker inte om att prata, lika väl som alla människor tycker inte om att skriva. Mm. Men för de som då inte gillar att prata i grupp, vilket är helt okej, man får vara tyst om man så vill, då kan det vara lättare att skriva ner istället tankar som kommer upp. Och vill man läsa upp sina tankar i gruppen så är det okej. Okay, men man måste inte. Mm. Man kan hålla det för sig själv. Det är helt enkelt två steg av samma sak. Mm. Alltså att samtal eller och eller eget skrivande. Och man kan ta med sig skrivandet hem också. Att skriva mer.
Mm.
Vad man har tänkt och känt under det här samtalet eller vad man har läst.
Mm.
Och det finns också massor med olika skrivövningar som man kan göra med hjälp av en biblioterapeutiskt utbildad person. Mm. Det finns mycket forskning kring det här med det som man kan kalla explicit skrivande, till exempel kring hur hjälpsamt det kan vara. Och egentligen så vet vi, är vi många som redan vet det. Alltså att skriva dagbok eller att skriva av sig, det vet vi att det hjälper väldigt många av oss att helt enkelt få syn på det vi tänker. Det kan vara ett fladder av tankar i huvudet, och sen när man sätter sig och faktiskt skriver ner det som man tänker, så får man syn på det på ett annat sätt.
Alltså jag får så mycket tankar kring det du säger. Och en tanke som jag får handlar just om det här med vad, när man går i terapi, då är ju allting väldigt fokuserat på en själv. Man pratar om sitt problem och man ska åtgärda sitt problem eller liksom utvecklas på ett eller annat sätt. Och jag har ju en idol som jag ofta pratar om i podden och överallt annars, som heter James Hillman. Jag tycker det är så roligt att säga att man har en idol.
Ja.
Jag dyrkar honom hämningslöst. Och han var en jungiansk terapeut och filosof. Han fick sluta som jungiansk, alltså han var väldigt drivande inom den sekten, eller vad man ska säga. Men han fick sluta därför att han hade vissa åsikter som inte var okej. Ja. Men han skrev i någon bok om just vad terapi är. Och då skrev han att det som man berättar i terapi, han menar liksom att therapy is art. Alltså terapi är konst. Och han sa att vi är fixerade vid att man ska prata sanning i terapin. Men det behöver man inte alls göra. Det viktigaste är att man skapar en begriplig historia som ger livet mening. Ja, som sagt, det är inte så viktigt om det har hänt eller inte, utan jag tror att det är så att ibland så ser man bara händelser helt random. Mitt liv, det är bara massa händelser. Och sen behöver man olika kontexter, det kan vara konst eller skrivande, eller, och det var därför jag tyckte det här var så intressant, som skapar en begriplig historia åt den. Och det är så intressant att man gör det utan att ha fokus på sig själv, utan ha fokus, i alla fall i uppstart, på ett annat material,
ja,
som någon annan har skrivit.
Ja. Det där, om jag går tillbaka till läsandet, så det är någonting, jag har intervjuat jättemånga människor om biblioterapi och deras erfarenheter av det. Och det som kommer fram gång på gång, det är det här att det är så skönt att läsa om andras erfarenheter. Mm. Att man får andra ord på sina egna erfarenheter. Mm. Och också att många säger att nu vet jag att jag inte är ensam.
Mm.
Det är så häftigt att man, dels genom att läsa om andras, det kan ju vara fiktiva berättelser, men det är ändå
taget ur författarens erfarenhet.
Ja, exakt. Och just känna det där att också när man sitter i samtal och man delar olika erfarenheter och tankar. Men att det är alldeles tydligt att biblioterapin hjälper en med att känna sig mindre ensam i olika livssituationer.
Vi mäter oss ju alltid mot normalitet.
Ja.
Och det är på något vis det finns ju ingenting. Normalitet är ju bara ett helt abstrakt begrepp.
Ja, vad är det?
Och så får alla en massa diagnoser för att ingen känner sig normal.
Exakt.
Det är min sammanfattning av hur samhället fungerar. Och när man skriver böcker, då hittar man ju extrema situationer eller symboliska bilder, eller också så skriver man. Jag tror jag berättade för dig när vi såg sist att jag läser den här, heter hon Anna-Karin Palm, jag skriver över ditt ansikte, som handlar om hennes mamma som får, vad heter det, är det Alzheimer som gör att minnet blir så desorienterat. Och även om den handlar om, man skulle kunna säga att det är en bok om Alzheimer, så handlar den också om relationen till ens mamma och också hur man blir begriplig när man blir äldre, helt enkelt. Den handlar om åldrande och hur blicken på olika relationer förändras med ålder, och det tycker jag hon skriver så himla bra om. Och jag har ju inte varit med om det som hon är med om, men jag kan absolut se mönster som hjälper mig att tänka på hur man åldras, till exempel med sina släktingar och sin egen mamma och sådär. Men du började på något annat, du började säga, sen avbröt jag och sa vi måste nog backa så folk förstår vad det här är för någonting. Att det håller på att hända saker i Sverige nu.
Ja.
Vad var det? Vad är det som händer?
Ja, alltså sen 2017 så har det hänt väldigt mycket. Alltså dels den här utbildningen på Ersta, men också sen, det är väl ett eller två år sedan tillbaka, så finns det en utbildning på Göteborgs universitet som litteraturvetaren Cecilia Pettersson har startat, som också, hon forskar kring biblioterapi. Så nu har vi plötsligt två högskole- eller universitetsutbildningar, och det tänker jag är otroligt viktigt för att biblioterapin ska få ordentligt fäste och få respekt. För alltså jag klarar inte av alltså för flummiga grejer.
Nej.
utan det är jätteviktigt att vi har evidens för vad vi gör, och därför är det väldigt kul att det finns två 2 utbildningar inom biblioterapi nu. Och jag är säker på att det kommer att komma fler. Mm. Därför att det finns ett intresse inom universitetsvärlden för biblioterapi numera. Mm. Och det är jättekul och viktigt.
Ja, absolut. Jag. Nej, men det är ju det där med empirisk forskning. Att man måste ha resultat av det man gör. Som författare så... Eller jag är ambivalent till det. För att en känslomässig upplevelse är ju också empirisk på sätt och vis. Men jag förstår att man måste se mönster i vad folk... Jag antar, forskar man på processen då? Eller på
jag försöker få resultat. Och jag håller med, alltså det här är jättesvårt. Humanistisk forskning, hur ska man kunna få fram att människor... mår bättre eller sämre av biblioterapi. Det är jättesvårt. Mm. Men det finns många små och även alltså internationellt hur mycket som helst.
Mm.
Små studier. Och de blir allt fler. Mm. Och som visar på positiva resultat. Alltså det är inga märkvärdiga resultat. Men det handlar om lite bättre självkänsla. Säg att om man har varit deprimerad länge, kanske varit sjukskrivning eller utmattningsdepression eller något, och att man kommer ut, man minskar sin sociala isolering, man kanske plötsligt vågar faktiskt prata högt i grupp beroende på vem man har varit eller vem man är och så vidare. Ja, det visar på att det finns saker som gör att människor mår lite bättre.
Det måste ju också vara det där om man sitter i en grupp och plötsligt pratar om innehåll. Då många människor tror inte jag har den typen av samtal. Alltså man pratar bara om vädret, alltså på ytan. Exakt. Och sen att plötsligt få vara i ett sammanhang där man pratar om soul stuff, alltså saker som har med själen och livet att göra.
Mycket existentiella frågor.
Det kan, just att du sa sorg som ett tema. Det finns ju människor som sörjer oerhört och aldrig har en möjlighet att artikulera den processen. Och då är det ju stor chans att man fastnar.
Jag kan ge ett exempel. När jag skrev den här artikelserien för Svenska Dagbladet så hade det precis innan då varit ett projekt på Norrköpings eller i samarbete med Norrköpings stadsbibliotek, Studieförbundet Sensus och organisationen SPES som organiserar människor som har erfarenhet av suicid, självmord. Mm. Alltså att de har någon nära anhörig som har tagit sitt liv.
Mm.
Och då så pratade jag med en pappa till en vuxen son som hade tagit sitt liv. Och den pappan var inte alls van vid att läsa böcker överhuvudtaget. Men han hade i alla fall gått med i den här cirkeln, biblioterapeutiska cirkeln. När man pratar om självmord ur olika perspektiv.
Oh, okej, okay, så självmord var temat?
Självmord var temat, ja. Och att... Ja, han som ovan läsare ändå kunde få ut så enormt mycket av samtalen som följde utifrån. Och just det att han fick egna ord och så vidare.
Han hamnade i en emotionell kontext.
Han gjorde verkligen det. Och inte bara han, det är hur många exempel som helst på detta.
Och det måste ju också vara någonting att komma, uppleva den närheten och samtidigt slippa att det är andra människor som är inblandade i ens eget självmord till exempel eller ens egen sorgeprocess, så man behöver inte vara försiktig att man ska såra någon annan.
Nej. Utan... och man behöver inte ens prata om sig själv om man inte vill. Man kan prata om det som står i boken. Det är en enorm grej det där att man väljer själv hur mycket man vill prata om sig själv.
Finns det några ritualer kring att det är ett heligt rum? Alltså pratar man om att det som sägs eller upplevs eller skrivs att det är privat inom gruppen?
Ja. Jo, det är väldigt viktigt att det som sägs stannar i gruppen och så vidare. Och det är olika. En del tänder ljus och alltså skapar ett lite mer avslappnat rum. Man har ofta fika och så vidare. Något enkelt fika och så vidare.
Är det tidsbegränsat?
Ja.
Hur, vad skulle du säga en vanlig...
En och en halv timme.
Ja, jag trodde också det. Nu sitter jag och har en massa åsikter utan att veta någonting om det. Jag jämför lite med när man jobbar i writer's room. Och ibland kan det vara jättebra med tidsbegränsning. Man tror att man bara ska fortsätta och fortsätta och fortsätta. Men det är som att psyket laddar för en viss avgränsad tid.
Ja, jo, men det tror jag. Mm. Man ska inte vara för många heller i en grupp. Alltså, så är det ju.
Hur många är det lagom att vara?
Alltså, jag skulle säga max 8 i en grupp. Sen kan man vara, man kanske är 3 eller
något. Ja, visst.
Så.
Jag läste en artikel om detta. Som handlade om anorexi. Där det stod att det var bra för människor med anorexi, den här biblioterapin, för att om man läser om just sin egen problematik så kan man ta den väldigt bokstavligt. Men om man läser annat så kan man liksom, det kan hjälpa en på ett annat sätt. Det var därför jag, den här rubriken om botemedel mot bokstavlighet kom lite utifrån den tanken, att man väldigt lätt alltid försöker bota saker så väldigt konkret, och det här tycker jag är på något vis att lyfta problematiken till en slags själslig nivå, eller kanske lyfta är fel, men att man tar inte precis det bokstavliga problemet utan man får andra infallsvinklar.
Både och, skulle jag säga, för att när det kommer till ätstörningar så... jag skulle säga att den där artikeln har delvis rätt men delvis fel också. Därför att det finns forskning från Oxford University sedan några år tillbaka som visar på att, alltså, att just människor med ätstörningar, att, som du sa, man ska absolut inte sätta litteratur som handlar om andras erfarenheter av ätstörningar i händerna på en sån grupp. Därför att det triggar. Den här forskningen visar att biblioterapi som handlar om helt andra saker som inte på något sätt berör ätstörningar, det kan fungera bra. Men man ska vara väldigt, alltså det är superviktigt att man vet att sådana här skildringar av ätstörningar eller för den delen självskadebeteende, alltså det kan triggas. Och det är verkligen jätteviktigt att man vet vad man gör inom biblioterapin. Men för att en vanlig infallsvinkel, vad ska jag säga, det är det här med identifikation. Och den första doktorsavhandlingen som kom 1947 tror jag det var, handlade just om det här med identifikation. Att man läser om någonting som man känner igen sig i, en person som är som jag. Ja. Och så kan man få bekräftelse och tröst. Till exempel att okej, om den personen är som jag, då måste jag också vara okej. Men en annan form av biblioterapi handlar precis om det här liksom, att ja, men det kanske är mer, vad heter det, eskapism. Alltså hur eskapism, alltså att man ett enklare ord,
flyr.
Ja, man flyr. Alltså det kan ju vara deckare eller feel-good litteratur till exempel, som kan funka hur bra som helst, därför att man ja, säg till exempel man är utmattningsdeprimerad, man orkar inte läsa någonting annat än väldigt, väldigt lättsam litteratur. Mm. Och då kan det verkligen vara till hjälp också att bara få fly in i en annan värld.
Mm. Mm.
Ha det skönt ett tag liksom.
Ja, ja. Men finns det något, alltså om man använder sånt till exempel på ett sånt beteende, måste biblioterapeuten som då inte är en terapeut, personen som använder biblioterapi, den som leder det, måste den ha kunskap om problematiken? Det spelar ingen roll om det är sorg eller om det är något skadebeteende eller utmattning eller depression eller bara att man är skituttråkad.
Ja, precis. Alltså det beror på vad det är för typ av grupp. Men säg att man på ett bibliotek eller studieförbund har en sån här bokcirkel. Man säger att vi... Jag brukar kalla det fördjupade boksamtal.
Mm.
Hellre än att säga att vi har en biblioterapeutisk bokcirkel. Just för att biblioterapi kan vara lite svårt begrepp. Men då kommer ju vem som helst till ett sånt samtal. Och ja, alltså det finns ju en risk för att det kan komma någon med allvarliga problem.
Mm.
Men den risken finns ju
alltid.
Och blir det så, då får man ta ansvaret där och då.
Mm. Mm.
Och jag ska också säga att det finns också numera underbara exempel på samarbete mellan till exempel bibliotek och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten till exempel som samarbetar med bibliotekarier som kan det här med biblioterapi, till exempel en socionom och en bibliotekarie. Det finns inom äldreomsorgen sådana här grupper. Det finns inom anhörigcenter den här typen av samarbeten. Det finns inom kriminalvården. Kyrkan har tagit upp det. Så de här biblioterapeutiska metoderna sprider sig på ett underbart sätt.
Mm. Kanske till och med finns terapeuter som tycker att det är intressant.
Ja, det gör det. Mm. Alltså det finns till exempel här på Linköpings universitet så finns det psykologlärare och forskare som har visat intresse för det här, och det finns på andra håll också, och det är någonting som vi hoppas sprider sig. Och också på, om jag nu ska nämna ersättningsutbildningen igen, så vet jag att det finns, alltså det finns en psykiater som har gått den här utbildningen. Det finns socionomer, präster, diakoner, psykologer, psykoterapeuter bland annat, som lärare, bibliotekarier, som går den utbildningen. Så att det finns ett stort intresse och ett ökande intresse för den här metoden. Och det förvånar mig inte, därför att på ett sätt kan jag tycka att om man ser till bibliotekarier, ja, men de har väl alltid jobbat på ett eller annat sätt biblioterapeutiskt. Inte alla, men många tänker jag har gjort det, därför att de har gett råd om litteratur i vissa situationer i livet och så vidare.
Men just det här att jag tänker alltid att vi inte tar fantasin på allvar. Alltså vi pratar alltid om, och där har Hillman en sån jättebra, han har sagt så här: fråga en människa om en fantasi som en person har eller en lögn. Alltså be en person berätta om en lögn som den har berättat många gånger, och så jämför det med om samma person berättar om sin vardag. Vad berättar mest om den personen? Alltså man är ju precis lika mycket sitt inre liv som sitt yttre liv. Men det inre livet, det är väldigt, det är svårt att, ja, det har inte lika hög status helt enkelt, känner jag. Det kanske är för att jag jobbar som författare och undervisar inom det. Men på något vis är det som, Det är sällan man pratar om vad människor helt enkelt fantiserar om och vad man drömmer om. Men man bara lägger massa praktiska hinder framför liksom den inre sfären.
Ja, det är väl inom den inre sfären som det händer mest.
Ja, men det är ju det. Och det pratas så lite om det. Men den, att det finns människor som verkligen intresserar sig för det och tänker att det kan bidra. Det gör. Men jag tycker inte heller det är så konstigt att det finns ett sånt motstånd att hålla på med det i den mån det nu gör det, för det är liksom det är så, det finns en irrationell amoralisk aspekt av den inre världen och allting vi håller på med i den yttre världen är väldigt praktiskt och realistiskt och
ja, visst.
Det måste generera resultat på något sätt medan
Jag hade under många år när jag cyklade till mitt jobb ganska långt. Så brukade jag dalldrömma om eller fantisera om vad, hur mycket fint folk skulle säga på min begravning. Så att jag liksom, när jag kom fram till mitt jobb så var mina ögon tårfyllda av rörelser.
Underbart. Och det kan alla känna igen sig.
Ja, kanske. Ja.
Ja, jag har hur mycket sånt som helst. Bara alla fantasier man har haft kring liksom böcker och premiärer. Och min pappa, jag är inte uppväxt med min pappa, men jag stod varandra ändå nära, men han var väldigt speciell. Och jag fantiserade, alltså, när jag tror jag skrev min första text som blev offentlig när jag var kanske 18-19 år. Sen fantiserade jag varenda premiär att han skulle komma.
Ja,
och vad fantastiskt han skulle tycka. Han skulle se mig och liksom allting skulle förändras på grund av att jag liksom blottade mina känslor på scenen. Så jag tror att det är jättevanligt att man, många människor lever i sin inre värld. Och det är så viktigt att den inre världen blir värd någonting.
Ja.
För då har man på sätt och vis varit med om det. Då har du varit med om det där, de där talen. För du har hört dem redan.
Ja, det är det jag inte skulle låta i verkligheten.
Nej, men det spelar ingen roll om du verkligen har vågat vila i den inre världen.
Stålar, bollar.
Jag ser att du har en mängd böcker med dig. Inte en mängd, 4 böcker.
Mm.
Vad är det för böcker?
Ja, alltså jag plockade fram några här inför det här samtalet. Det finns ju en väldig massa litteratur kring biblioterapi.
Mm. Men du har valt de som du tycker är bäst?
Ja, jag har valt de som är på svenska. Mm. För det finns inte många böcker på svenska än.
Mm.
Och då kan jag nämna Nina Ström som är bibliotekarie och som jobbar på Kulturrådet.
Mm.
Hon har skrivit några böcker om biblioterapi utifrån bibliotekens perspektiv.
Mm.
Den senaste kom förra året som heter Läs dig själv om biblioterapi, läsmotivation och livsmening som jag kan rekommendera. En annan bok som jag kan rekommendera är Cecilia Petterssons bok. Alltså Cecilia Pettersson som jag nämnde, Göteborgs
universitet,
litteraturforskare. Den kom för något år sedan. Som heter biblioterapi. Och den är också väldigt grundläggande. Som handlar både om teoretiska aspekter. Och även en del praktik kring biblioterapi. Sen när jag var i England då, som jag nämnde tidigare 2016. Så träffade jag företrädare för biblioterapi. Och det är två fantastiska, roliga litteraturvetare. Som de träffades i, om det var Cambridge eller Oxford för länge sedan, och bestämde sig för att bygga upp en privat biblioterapeutisk verksamhet. Och nu ska jag inte göra för mycket reklam för dem, för jag gör hellre reklam för våra svenska folkbibliotek, att man kan gå dit och förhoppningsvis få hjälp när det gäller rätt litteratur. De här två författarna,
Ella
Bert och Susan Elderkin.
Mm.
De har i alla fall privat biblioterapeutisk verksamhet som man får betala för. Man kan göra det om man har lust. Och de har i alla fall gett ut
The Story Cure and The Novel Cure.
Ja, Och det är med glimten i ögat. Mm. De här böckerna finns inte översatta på, till svenska, men de är översatta på till ett 20-tal språk. Mm. Så de är stora i världen. Och det är kul. Alltså man kan få tips på skönlitteratur utifrån alla möjliga diagnoser. Mm. Alltså, utifrån att man kanske, ja, man håller på att tappa håret eller man gillar inte sin svärmor eller man är flygrädd eller mer, alltså, allvarliga saker som ofrivillig barnlöshet eller en cancer, man har fått en cancerdiagnos, alltså högt och lågt verkligen. Men man får tips på böcker.
Ja.
På ett med glimten i ögat sätt. Så det jag kan, jag vill bara nämna det.
Jag ska ta ett kort på dem och så ligger det kortet på våran hemsida. Så digitala är vi. Mm. Men jag vet ju att du har börjat på skrivarutbildning själv.
Ja,
trots att du har skrivit hela livet och levt som en skrivande person.
Ja.
Så bestämde du dig för att söka in på skrivarutbildning. Det var roligt när du berättade om det här om kvällen. Vi åt ju middag faktiskt här om kvällen tillsammans.
Ja.
Då blev du lite misstänksam emot att skrivarlinjen hade tagit in dig.
Ja.
Kan du inte berätta vad du blev det?
Alltså jag har länge sökt efter en utbildning som skulle kunna hjälpa mig, eftersom jag nu är så intresserad av biblioterapi och också den skrivande delen. Jag behövde en utbildning där jag kunde lära mig mer om skrivandet och olika metoder som jag skulle kunna använda inom biblioterapi. Jag har inte hittat något sånt tillräckligt bra utbildning. Men jag hittade den här skrivpedagogutbildningen på Skurups folkhögskola i Skåne, som är en ettårig utbildning på heltid fastän vi kör mest på distans. Och jag har förstått att det är inte helt lätt att komma in på den här utbildningen. Så att när jag då för snart ett år sedan fick besked om att jag hade kommit in, så tänkte jag i mitt stilla sinne, men varför har de tagit in mig? Så jag fyller 67 i år och skriver inte skönlitterärt.
Och det är ju som kö till alla skrivarutbildningar.
Ja, det kanske är så. Så att jag var tvungen att ringa till dem och ställa den här frågan. För jag tänkte i mitt stilla sinne att har de tagit in mig, ja men då kommer nog vem som helst in och då är det kanske ingen bra utbildning.
Nej, lite, vi sa ju det här om kvällen lite. Jag trodde det var Woody Allen som hade sagt det, men Martin sa att det var Groucho Marx som har sagt det. Oj, är det en klubb som jag får vara medlem i, då är det ingen klubb för mig. Liksom.
Ja, jag känner igen mig väldigt väl i de tankegångarna verkligen. Ja. Men det är en superhärlig kreativ utbildning. Mm.
Men det var inte så att dina erfarenheter från biblioterapins skrivarövningar fick dig sugen att utforska ditt eget subjektiva skrivande, utan du hade liksom, ingången var ändå att utforska biblioterapin från en annan...
Ja, som sagt, den utbildningen, skrivpedagogutbildningen, har egentligen inte alls med biblioterapi att göra.
Nej, jag vet.
Det var nog de som tog in mig som tyckte att det kunde tillföras någonting till utbildningen genom att jag kom med. Alltså jag har väl gjort vissa försök nu under den här utbildningen att skriva mer skönlitterärt. Men alltså, jag kommer inte längre än till liksom året runt novellstadiet. Om jag nu ska vara... Det kanske går i natt. Jag vill inte liksom förringa året runt noveller. Men jag kanske skulle vilja ha lite högre ambitioner. Vi får se.
Ja.
Så länge jag lever får jag väl fortsätta.
Ja.
Jag har hur mycket som helst att utforska av mig själv.
Ja.
Förstås.
Ja,
precis som alla.
Ja, nej, men det är intressant det där. Det finns ju en bok som heter The Artist's Way. Jag vet inte om du har talat om den.
Jo, Julia Cameron.
Ja,
den ingår i vår kurslitteratur på skrivpedagogutbildning.
Min kollega Karin, som ju gör den här podden tillsammans med mig, hon använde den boken. Jag orkade inte det. Jag, för mig var det för schemalagt, eller man ska säga. Men jag har många studenter, och även Karin, hon gör den här tre morning pages. Ja, att hon varje morgon skriver associativt tre sidor. Mm. Och hon säger att det ger jättemycket. Jag vet inte om man ska läsa dem eller inte, eller om man läser var tredje månad. Och det kan ju vara ett tips till lyssnare i alla fall som vill komma igång och skriva. Att man kliver upp, och innan man gör någonting, tyvärr, jag som författare, det är min bästa skrivtid. Så jag har väldigt svårt att liksom, jag kan inte waste, alltså jag kan inte slösa bort tid.
Nej.
Genom att bara sitta och skriva tre sidor. Mm. För det är det råaste materialet. Liksom smärtpunkterna inom sig själv, tycker jag. Och det är de man måste åt som författare. De kommer man åt precis vid den tiden när det omedvetna blir medvetet liksom. Men sen tänker jag också att en skillnad på att skriva som jag gör, alltså jag skriver ju historier, men det mår man ju inte bra på.
Mm.
Och där är ju det intressanta där, att det finns en slags välmående aspekt utan att det är friskvård.
Ja, ja.
Men att det finns en slags ambition i den biblioterapeutiska metoden ändå, att hela och förstå. Men jag har många författare som jag handleder som säger att jag mår dåligt om jag går dit i mig och skriver om det. Jag vill inte väcka den björn som sover. Och då brukar jag säga, ja men då får du jobba med något annat. För författare kan du inte bli utan att väcka den björnen.
Nej, det måste man ju naturligtvis. Det måste ju vara, man måste ju vara, vad ska jag säga. Jag tänker att för att bli en bra författare så måste man ju gå över alla sina egna murar för att beröra någon annan.
Precis. Och väldigt ofta använda andra människor som material. Jag tror inte det går att komma undan det, tyvärr.
Nej.
Men det hade varit skönt om det hade gått.
Jag ska nämna en annan bok också som handlar just om det reflekterande skrivandet. Att det finns en bok av Emily Hill Dittmer som är skrivpedagog och faktiskt också har gått den här utbildningen på Skurups folkhögskola. Hon kom förra året med en bok som heter Skriv för att läka, som handlar just om reflekterande skrivandet.
Mm.
Så det är en femte bok som vi kan lägga till.
Man kan säkert känna nästan att det är en annan person som skriver. Mm. Har du varit med, eller någon som har haft den tanken? Att vem är det som skriver det här egentligen? Alltså det är som att någon beskriver mig själv för mig. Nej. Det har jag hört ibland när vi gör en sån här övning som heter associativ skrivande. Att man bara får skriva precis vad som kommer till en, utan att tänka. Man sätter ner pennan och då är det...
Ja, men alltså det är precis det som mycket av de här reflekterande skrivningarna handlar om. Eller biblioterapeutiskt skrivande eller vad man vill kalla det. Så att det ni gör på era kurser är ju väldigt nära det som vi gör inom biblioterapin. Och som jag också kan se också i många av de texter som jag får läsa nu på min skrivpedagogutbildning, där vi läser varandras texter och ger respons och så vidare. Men att det är olika grenar, alltså det kreativa skrivandet som är mer liksom direkt skönlitterärt, ett sätt att skriva, det reflekterande skrivandet ett annat sätt. Jag tänker att det kreativa skrivandet har liksom som fokus att man ska kanske ge ut en bok, medan det reflekterande skrivandet handlar inte om att ge ut en bok, utan det är processen inom mig det handlar om. Jag ska förstå mig själv bättre och kanske även andra.
Men jag tänker också att en sak som vi jobbar med, eller som jag jobbar med när jag jobbar med författare, det är att hitta karaktärens svaga punkt och utsätta den svaga punkten för så mycket skit som möjligt, medan i biblioterapeutiskt skrivande så kanske man skyddar den svaga punkten och utforskar den svaga punkten på ett annat sätt.
Det är ju, ja precis, därför att det kan ju vara hur svåra saker som helst som man ska få ur sig, och då måste man ju vara väldigt varsam med sig själv, och det måste man vara som biblioterapeutisk ledare också, att man verkligen vet vad man gör, och som sagt gränserna för vad som är liksom livets svårigheter, alltså normala svårigheter och vad som kräver terapeutisk hjälp och professionell vårdbehandling.
Det här om kvällen om böcker som har betytt mycket för en. Och jag berättade till exempel att när jag växte upp så kommer jag ihåg när jag läste Anna Isnin och Susanne Brugger och Erika Jong och de här, när man var typ 11-12 år bara, så man upplevde att wow, man kan vara så här, man kan leva det livet, man kan resa, man kan ha 1000 älskare, man kan skriva, man kan ta sig själv på allvar. Kanske för mycket på allvar, kan jag tycka nu. Men har du några sådana där böcker som du känner att ah, men de här har förändrat min bild av mig själv eller av världen?
Ja, alltså jättemånga. Men alltså, om jag säger till böcker som har påverkat mig, som jag direkt så här spontant kommer på, så dels vet jag att när jag var 20-årsåldern, och det här var på 70-talet då, så läste jag Doris Lessings böcker.
Hon är fantastisk.
Ja, och bland annat om unga kvinnor som var i min ålder då, runt 20. Och det här var ju en helt annan tid, men jag vet att jag då, alltså det var så otroligt skönt att läsa om de kvinnorna. Det handlade ju allt ifrån alltså deras relationer, kärleksrelationer och vänskapsrelationer och relation till mamma och politiken och arbete och alltihopa. Och jag känner precis det här som jag sagt tidigare, att jag förstår att ja, men de gör som jag, de tänker som jag. Då måste jag också vara okej. Okay. Och det var en sån enorm lättan. Jag minns att jag tyckte det. Men det var först kanske för 5 år sedan som jag förstod att de här böckerna hade fungerat biblioterapeutiskt på mig. Ja, jag visste ju att ordet fanns ju liksom inte innan. Och sen var det på att det finns faktiskt en författare, han heter Douglas Kennedy, som han är inte jättekänd i Sverige, men känd i England, USA och Frankrike bland annat. Han skriver väldigt mycket om det här med att göra medvetna och omedvetna val i livet. Jag har läst i stort sett alla hans böcker. Jag är superfascinerad av dem. Det är lite feelgood stuket på dem.
Så det är skönlitterärt?
Ja, oh ja. Mm. Lättlästa. Mm. En del är översatta på svenska, inte alla. Men han har verkligen påverkat mitt liv. Jag gjorde en intervju med honom ganska länge sedan, med Feberna, om hans böcker och det här med medvetna och omedvetna val. Det fascinerar mig jättemycket hur man lever sitt liv och de valen som man gör eller icke-val. Så att det måste jag säga, han har
Jag pratar jätteofta med Martin om det, för han kan ha en känsla av att han, ja, nu är jag i den här åldern och jag, var har mitt liv tagit vägen? Att man inte liksom har tagit mer aktiva val. Han har den upplevelsen. Och jag vet att det gör ingenting om jag nämner det, för vi pratar om det. Men jag har väldigt mycket motsatt känsla. Även de dåliga valen jag har gjort känner jag att jag har varit jättemedveten.
Ja, men det
är
intressant. Sen har ju Martin massa
han har ju
spännande val.
Ja, men han har ju gjort det. Han har rest i hela världen och gjort allt möjligt. Så det är ju bara en subjektiv upplevelse. Men det handlar om hur mycket man tänker på det man gör.
Jag tänker väldigt mycket på döden.
Ja.
Och det hjälper mig att göra mer aktiva val. Ja. Numera i mitt liv.
Martin har börjat tänka på döden.
Ja, men det är absolut en poäng som jag kan rekommendera.
Gå gärna som jag har berättat om det många gånger på söndagsmorgon, att jag promenerar alltid på kyrkogårdar. Jag tycker jag älskar kyrkogårdar, och jag tror att det är för att det är en manifestation av kärlek. Och nu bor jag i Göteborg vid Västra kyrkogården, och där är det alltid tända ljus. Jag går så här klockan 6 på morgonen, och det är massor med tända ljus. Och jag bara tänker, när har folk tänt dem här? Även om det är elljus numera. En del tänder fortfarande vanliga ljus, men andra tänder elljus.
Men du har rätt, det är en manifestation för kärlek.
Ja, men det är det. Så kyrkogårdar är så bra. Också väldigt bra att hitta karaktärsnamn på gravar.
Ja, men jag förstår att det är som författare kan se det.
Men du vill avsluta med någonting?
Ja. Som jag sa, alltså jag har ju intervjuat väldigt många människor om det här med biblioterapins möjligheter och så vidare. Och det här är flera år sedan som jag pratade med en kvinna. Jag tror hon bodde i Norrtälje-trakten. Hon hade varit med i biblioterapeut i cirkel för anhörigvårdare. Och hon sa så här: det är någon annan som satt ord på känslan som jag har, som uttrycker sig vackrare, mer insiktsfullt. Boken ger extra till ens egna tankar. Den ger kraft. I kraften ligger säkert också trösten. Jag kan ibland gå i stå på mina känslor, att där bara finns en trötthet. Men i det lästa, om bokfigurerna kommit vidare, ja, då finns ett hopp, en insikt om att allt inte är nattsvart.
Du har just lyssnat på en episod av Stollarbollar som görs av Karin Blixt,
Björn Knutsson och Petra Reveny.
Dagens gäst var Eva Bergstedt. Och musiken, ska vi väl säga, gjordes som vanligt av Björn Knutsson.
Tack för att du har lyssnat.
Stollarbollar.
Stollar bollar med Karin, Petra och Björn.